Välkommen till Skånes taltidning nummer 2 2017. Mytgivningsdag, fredag den 13 januari. Solen gick upp 8.28 i morse och går ner igen klockan 16.03. I studion Mats Sundling och Dodo Parikas och tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
Enkelt avhjälpta hinder fortfarande kvar. Och jakten på bostäder gör att tillgängligheten får stå tillbaka.
Telegram. Var femte bilist ser så dåligt att de är en trafikfara. Ledarhundar får nu komma in på Lunda Arena. En av 10 trelleborgare känner sig diskriminerad. Funktionsnedsatta rockare får stöd från arvsfonden. Och en blind engelsman tröttnade på dåligt bemötande och satte en avslöjande filmkamera på ledarhunden.
Synetolkning blir allt populärare, men vad krävs för att det ska bli bra? Ja, det har forskarna börjat intressera sig för. En ny bok visar hur bilder skapas i huvudet på både seende och blinda.
Så har vi öppnat och stängt med modehus och tangopalats.
Vad visste du om Bob Dylan? Vi ger svaren och drar vinnarna i jultävlingen.
En annons om vårens synkurser på Glimåkra folkhögskola.
Evenemangstips med Dylan, Tolstoy och nyårsrevyer.
Och kalendern med Gäringpris och dansk slavhandel.
Anslagstavlan bjuder på inbjudningar och ändringar i kollektivtrafiken. Och idag delar hela Skåne på tavlan. Och allra sist kommer redaktionsrutan.
Under hösten har vi besökt några av Skånes kommuner för att se hur det går med tillgänglighetsarbetet. Och om man lever upp till att alla enkelt avhjälpta hinder skulle vara borta 2010. Vi besökte Sjöbo, Ystad och Trelleborg och konstaterade att det ser olika ut hur långt man kommit. Anna Jansson Thulin är arkitekt och arbetar på enheten för samhällsplanering på Länsstyrelsen med frågor som gäller tillgänglighet bland mycket annat. Och de 33 kommunerna i Skåne är långt ifrån målet när det gäller enkelt avhjälpta hinder.
Långt ifrån. Tyvärr så är det så, och även kommunerna beklagar ju det, att inte alla enkelt avhjälpta hinder är avhjälpta. Man trodde ju att allt skulle vara borta då 2010, men vi hade ju bara för något år sedan ett regleringsbrevsuppdrag från regeringen där vi skulle titta på just de frågorna, och det konstaterades att så är inte fallet.
Vad är din uppfattning om hur det ser ut i Skåne?
Naturligtvis så handlar det ytterst om prioriteringar. Tjänstemännen i kommunerna gör så gott de kan. Det är politiska prioriteringar av vad man ska jobba med. Och just vad det gäller tillsynsvägledningen så är det, har kommunerna flera tillsynsområden som åligger dem. Förutom tillgängligheten så är det då obligatorisk ventilationskontroll och energi ska de kunna titta på. De ska ha tillsyn över lekplatser och kontrollera så att hissar och andra motordrivna anordningar då sköts och har en funktionskontroll som är korrekt. Så det är många områden och därför blir det prioriteringar.
Men om du ser hur det ser ut, hur tycker du att det ser ut?
Jag tycker det ser ut som att de kämpar hårt och att de har resursbrist. Många. De är ju styrda av politiken i kommunen.
Ja, Länsstyrelsens uppgift när det gäller tillståndsärenden, och som då också handlar om tillgängligheten, det är att vägleda kommunerna i dessa frågor. Och det gör man till exempel genom att ordna seminarium kring tillgänglighetsfrågor. Och för något år sedan kom Länsstyrelsen i Skåne och även andra länsstyrelser med några förslag till Näringsdepartementet som man tyckte skulle kunna förbättra de kommunala tjänstemännens möjlighet att hantera frågan.
Till exempel så i den här återrapporteringen som vi hade då när regeringen hade gett oss i uppdrag att titta på just enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet, så kom ju Länsstyrelsen då med förslag på ändringar som så att säga skulle ändra möjligheterna för kommunala tjänstemän att hantera frågan. Bland annat så var det just det att ett enkelt avhjälpt hinder ska avhjälpas om det är ekonomiskt möjligt och försvarbart. Och vem är det egentligen som avgör om det är det? Vad är ekonomiskt försvarbart, och är ekonomiskt försvarbart enbart en pengafråga? Och så länge det är den som ska utföra åtgärden som ska avgöra det, då står ju tjänstemännen ganska slätt. Så vi hade ju en tanke om att vem som ska kunna avgöra om det är ekonomiskt försvarbart möjligtvis skulle kunna utredas av någon annan än fastighetsägaren då. Det var ett av de förslagen som vi skickade i vår återrapportering och som många av länsstyrelserna, det är känd länsstyrelserna i Sverige som ställde sig bakom. Ett annat exempel på förslag då som vi föreslog till utredning eller åtminstone att man skulle ta i beaktande avseende tillgängligheten, det var att på samma vis som miljöorganisationer då kan överklaga ärenden som rör miljöpåverkan så skulle en tillgänglighetsorganisation möjligtvis skulle kunna ha rätt att vara sakägare och kunna överklaga ärenden som rör just tillgängligheten. Och det var ett ytterligare förslag också att det skulle bli ett lagkrav då att kommunerna skulle ha en planerad tillsyn på ett sånt vis där de aktivt får ta ställning till om de vill göra sin kommun tillgänglig eller inte. Och då blir det lättare för tjänstemännen att åberopa det i ett läge senare när man kommer till ett beslut om det eller att det ska satsas pengar.
Och vad har hänt sen ni skickade upp de här förslagen?
Ja, jag var rädd att du skulle fråga det för att för ett år sedan på ett annat möte så frågade vi och de sa att vi har inte tagit ställning till det än och jag har fortfarande inte hört någonting, men man hoppas ju på att vi kan bara göra vad vi ska med att vi levererar åsikter och förslag. Men rätt vad det är så kanske jag får ett besked på att de har tagit upp det och då kanske det kommer som en remiss eller någonting.
Men du tror att det här skulle kunna göra att man får igenom eller att man får bort fler hinder i gatumiljöer och i lokaler och så?
Jag hoppas ju det, för jag har ställt mig bakom de här förslagsändringarna.
Sen så tyckte jag att det kändes som att det var ganska stor skillnad när, om det fanns en tillgänglighetssamordnare i kommunen eller om det inte fanns någon. Har du sett någon skillnad där på om det händer mer i kommuner där det finns tillgänglighetssamordnare?
Ja, det tror jag. Och framförallt så har jag hört väldigt mycket avundsjuka från de kommuner som inte har någon. Jag vet att ibland så händer det att de kontaktar grannkommunens då tillgänglighetssamordnare fast de kanske inte egentligen får. Eller så är det kanske ett avtal politiker emellan att de får. Det finns väldigt duktiga tillgänglighetssamordnare i Skåne. På, jag tror 5 eller 6 kommuner har det.
På vilket sätt kan de göra att det blir bättre tillgänglighet i kommunerna?
Ja, oavsett om man har en tillgänglighetssamordnare eller inte så är det att i en bygglovgranskning när ärendet är inne som ett lov eller som ett anmälanärende, all tillgänglighet som kan tillgodoses redan i projekteringsstadiet hinner ju aldrig bli en felaktighet senare. Och där det finns tillgänglighetssamordnare, de med och granskar väldigt tidigt, vilket är positivt. Sen finns det många kommuner som naturligtvis redan kan det här, att tjänstemännen kan det själva. Men det här är ju ändå att kunna ta det innan bygget så att säga är felbyggt. För att då blir det mycket större kostnader. Det är lättare att ändra i projekteringsskedet. Och dessutom så behöver det inte bli någon diskussion sen. Om det är tillrättat innan det ens fanns så är det ju en klar fördel. Och naturligtvis mest av allt fördel för fastighetsägaren som då inte behöver en kostnad för att rätta till någonting som gjort fel. Och just med anledning av det så hade vi ett seminarium där vi hade en tillgänglighetskonsult från Göteborg som var här och pratade just vad man ska se på ritningar för att kunna se när det är omöjliga plushöjder till exempel vid trottoarkanter och för stor lutning på en gång upp till en entré och sådana saker. Att man ser det redan innan det är byggt. Det var väldigt välbesökt och vi var väldigt glada att vi kunde genomföra det. Och det var ett led i så att säga, vår tillsynsvägledning. Eftersom kommunen hade sagt att de behövde mer information om det. Så vi hade en stor uppslutning med kommuntjänstemän som var här då.
Och när det gäller hur utvecklingen ser ut framåt så ligger det just nu 2 remisser ute som på olika sätt kan påverka tillgängligheten när nya bostäder ska tas fram i snabb takt.
Just nu är 2 stycken remisser ute för synpunkter där det är en tydlig signal från vår regering att de prioriterar bostadsfrågan och att bostadsbristen måste göras någonting åt. Den ena remissen handlar om att man ska kunna ge tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder. Den andra remissen handlar om att man ska kunna återbostadisera. Det är ett nytt ord, men det heter faktiskt så i remissen. Och det handlar då om att till exempel lägenheter som har inne i stadskärnor som har använts som kontor. Alltså tidigare bostadslägenheter som gjorts om till kontor kan då, om de inte är tillgängliga, då få bygglov tillbaks för ändrad användning till bostad igen eftersom inte alla krav kan tillgodoses. Och de 2 remisserna kommer väl troligtvis att träda i kraft. Skulle jag gissa att lagändringen kommer att träda i kraft då kanske någon gång under våren och sommaren. Och gemensamt för de två remisserna är ju trots allt att en av de sakerna som får stå tillbaka är just tillgängligheten, kan jag konstatera.
Så om man tar till exempel det här med återbostadisering, på vilket sätt är det ett hot mot tillgängligheten?
Om det är så att man ändrar användning i ett bygglov tillbaka till bostad i en stor lägenhetsfastighet, så ska inte tillgängligheten behöva vara bättre än vad det är för övriga bostäder i den fastigheten. Och det gör ju att då kommer ju definitivt inte någon hiss att installeras till exempel. Det kan man ju bara konstatera. Samtidigt är det ju så att syftet för det här är att hitta fler platser för boende. Och alternativet, har de resonerat, är ju då trots allt kanske att man inte överhuvudtaget hade gjort det tillbaka till en bostad, utan då hade det förblivit en outhyrd kontorslokal istället. Och det är en stor målsättning. Det har väl inte undgått någon att vi ska hitta fler bostäder för både nyanlända och studenter och bostadssökande i allmänhet.
Och den första remissen där du pratade om flyttbara bostäder, på vilket sätt ser du att det kan vara negativt när det gäller tillgänglighet?
Vi vet ju inte, men om det ska vara flyttbara bostäder som man kanske tänker då rakt, det är ju att man har såna här paviljonger och som säkerligen då har så slimmade mått som det bara går. Om det är inte säkert att tillgängligheten kommer att vara en prioriterad fråga i de tidsbegränsade loven, just med anledning av att det är tidsbegränsat.
Det sa Anna Jansson Thulin på Länsstyrelsens enhet för samhällsplanering. Och reporter var Åsa Kjellman Erisi.
1,3 miljoner svenska bilister har så dålig syn att de utgör en trafikfara. Och av dem ser 750 000 numera så dåligt att de inte ens skulle få ta körkort. Det visar en undersökning som företagen Synoptik och Bilprovningen gör varje år. I den senaste deltog nästan 1900 bilister och av dem visade det sig att var femte hade så dålig synskärpa att de utgör en direkt trafikfara. De börjar se oskarpt redan på 1 till 2 meters avstånd. Det betyder att det är rekordmånga bilister som idag kör med trafikfarlig syn. I Sverige gör man bara synundersökningar vid ansökan om körkortstillstånd. Efter det görs inga kontroller. I de flesta EU-länder genomför man återkommande synkontroller på bilister efter att de har tagit körkort, eftersom ögat och synen förändras med åren. Nu säger Leif Pettersson, en av ledamöterna i riksdagens trafikutskott, att också Sverige bör införa obligatoriska syntester när körkort förnyas från 45 års ålder. Att säkerställa att bilförare har trafiksäker syn är en enkel åtgärd för ökad säkerhet, skriver han i en debattartikel i tidningen Dagens Samhälle.
Ledarhundar får nu komma in i Sparbanken Skåne Arena i Lund. Förra året skulle en person med servicehund gå på handbollsmatch i arenan, men fick inte komma in. Arenans personal hänvisade till att där rådde hundförbud, något som också gällde service- och ledarhundar. Händelsen anmäldes till diskrimineringsombudsmannen. Nu har SRF Skåne uppvaktat arenachefen och berättat om hur ledarhundar fungerar och vad de betyder för sina förare. Och om avtalet som finns mellan Synskadades Riksförbund och Astma- och Allergiförbundet, som reglerar hur allergiker och hundförare ska agera om det skulle bli en konflikt. Beskedet från arenachefen blev att den DO-anmälda händelsen berodde på ett olyckligt missförstånd. Ledarhundar och servicehundar ska undantas från det generella hundförbudet i arenan. Det skriver SRF Skåne i ett pressmeddelande. Vid behov ska ledarhunds- och servicehundsförare kunna visa giltig legitimation för arenans personal. SRF Skåne sägs vara nöjt med överenskommelsen och hoppas den blir vägledande också i andra fall.
En av 10 trelleborgare har känt sig diskriminerad eller särbehandlad under det senaste året. Det visar en medborgarundersökning som SCB, Statistiska centralbyrån, genomförde i höstas. 1200 trelleborgare tillfrågades om olika frågor när det gäller att bo i Trelleborg och 40% svarade. När det gällde frågan om man kände sig diskriminerad var det hälften av de som svarade ja att de gör det på grund av etnisk tillhörighet eller ålder. Det är främst unga mellan 18 och 34 år som känner av åldersdiskriminering. 4% av de tillfrågade har svarat att de känner sig särbehandlade på grund av bland annat funktionsnedsättning, funktionsvariation, religion eller sexuell läggning. Och det är i första hand i skolan eller på arbetsplatsen som många svarar att de är diskriminerade.
Allmänna arvsfonden har delat ut 241 miljoner kronor till 86 projekt runt om i landet. I Eslöv får ABF Mittskåne cirka 430 000 för ett projekt som ska skapa förutsättningar för rockmusiker med funktionsnedsättningar att kunna spela och uppträda på samma villkor som andra. Man planerar också att genomföra en 3-dagars festival i Lund, dit även musiker med funktionsnedsättning från Danmark, Holland och Tyskland bjuds in att delta. Också Kreativa Akademin i Lund har fått fortsatt projektstöd med cirka 1,6 miljoner kronor. De får stödet för tredje året och deras projektbeskrivning är samma som den för ABF i Eslöv. Och när det inte är festival ska de svenska deltagarna erbjudas studiecirklar i inspelningsteknik, musicerande, ljud- och ljusteknik med mera. För båda projekten gäller att det är ett samarbete mellan ABF Mittskåne, Lunds rock'n'rollförening och Unified KIF.
En blind engelsman tröttnade på det dåliga bemötandet i Londons kollektivtrafik och satte en filmkamera på sin ledarhund. Den 37-årige Amit Patel förlorade synen för drygt 4 år sedan och London blev plötsligt mycket svårare att ta sig fram i. Så han skaffade ledarhunden Kika. Men ekipaget fick utstå oväntat många incidenter, som till exempel att folk knuffades, skrek att Patel och hunden var i vägen eller störde hunden i dess arbete. Lösningen blev att Patel satte en GoPro-kamera på hundens sele som filmar deras upplevelser. Om något hänt kan hans seende fru i efterhand kolla vad som hände. Vilket kom till nytta efter att Patel förgäves ropat på hjälp på en järnvägsstation och filmen visar att det stod fullt av anställda runt om som inte låtsades se honom. Filmen skickades till järnvägsbolaget som i sin tur skickade personalen på kurs i bemötande. Det skriver brittiska BBC. Amit Patel jobbade som läkare när han fick keratokonus, en hornhinnesjukdom som till sist tog hans syn. Då upptäckte han hur diskriminerade synskadade kan bli och hur ensamt det kan kännas när man är ute på stan. Fast han säger att 99% är hjälpsamma om man frågar. Ledarhunden Kika är en gul labrador och har ett eget Twitterkonto där hon berättar om sin vardag. Den blonda som leder den blinde, som det står. Där finns också bilder och filmer upplagda som visar hur London ser ut från hundperspektiv. Den som vill kolla kan söka på Kika och Guide Dog.
Alla skapar vi mentala bilder i våra hjärnor, oavsett om vi är seende eller blinda. Och kunskapen kring hur detta går till kan syntolkar dra stor nytta av. Det visar banbrytande forskning utförd vid bland annat Lunds universitet. Janna Holsanova är docent i kognitionsvetenskap i just Lund och en av redaktörerna för en ny bok, Syntolkning, forskning och praktik, där resultaten presenteras.
Ja, jag är intresserad i frågan hur vi tänker, hur vi beskriver bilder, hur vi skapar mentala bilder, hur vi tar till oss information. Att vi ser någonting och kan beskriva det språkligt, i språkliga termer. Och hur våra kommunikationspartner förstår det här och bygger upp en inre föreställning om vad vi just beskriver. Hur de skapar så kallade mentala bilder av det. Mentala bilder aktiverar ungefär samma hjärnstrukturer som direkt perception.
Det vill säga att om jag ser ett äpple, så processas detta i samma del av min hjärna som när jag föreställer mig ett äpple. Och går man ett steg längre och beskriver äpplet utan att se eller känna det, så väcks den mentala bild som tidigare skapats i ens hjärna av äpplet.
Så det är en viktig insikt att vi får samma effekt om vi ha en bild eller en språklig beskrivning som utgångspunkt när vi ska stimulera inre föreställningsförmågan. Och det här är ju väldigt centralt för syntolkning. För då kan vi genom målande beskrivningar, genom att anpassa vårt sätt att beskriva den visuella scenen och rumsliga konstellationen i den här scenen, kan vi främja inre föreställningsförmågan hos lyssnarna, hos brukarna.
Om jag leker med en boll och får en beskrivning av att leka med en boll, så aktiveras samma delar av hjärnan hos mig. Men jag har ju en bild, jag ser bollen framför mig när jag tänker på den, även om jag inte har den. Men hur kommer det här in i syntolkningen när det gäller någon som kanske inte har föreställningen från början?
Ja, personer med synnedsättning och blindhet som är våra brukare av syntolkning är ingen homogen grupp. Det är skillnader mellan hur de skapar och upplever mentala bilder inom den här gruppen. Det är självklart att de som har förvärvat synskada senare i livet och har sett från födseln, de har ju kvar minnen, visuella minnen och bilderna. Så de kombinerar de här visuella minnen med upplevelser från vardagen där de via andra sinnen skapar mentala bilder. De kompenserar genom att via känslan, haptisk, via hörseln, auditivt och via luktsinnet och annat skapa sig föreställningar om omgivningen, om hur sakerna ser ut.
Men du säger att det krävs en målande beskrivning. Men om jag vore blind eller hade en synskada och fick något beskrivet för mig första gången, vad skapas det för bild för mental föreställning då?
Ja, vad är hönan och ägget? Faktum är att genom de uttrycken som skapas med andra sinnen än synen, så har redan person som aldrig sett fått en viss föreställning. Sen har de också genom att läsa sig till och genom att höra från andra så småningom fått semantisk information som de kombinerar och skapar mentala bilder. Det är väldigt komplicerat process både hos seende och blinda hur vi skapar genom högre processer i hjärnan en slags representation av vad vi har sett, vad vi har upplevt. Och vi använder de här bilderna sen när vi planerar saker, när vi skapar någonting kreativt. Det finns en överensstämmelse i flera undersökningar som visar att det finns två huvudsakliga strömmar i hjärnan eller områden eller nätverk som vi använder när vi bearbetar information. Och det är vad-systemet och var-systemet som de förenklat kan kallas för. Vad-systemet bidrar till att vi kan känna igen objekt, strukturer, former, texturen på objekten. Medans var-systemet är specialiserat på att känna igen konstellationen i rummet, alltså var objekten befinner sig någonstans i förhållande till varandra. Alltså det här som kallas för spatial information.
Och det här fungerar antingen man ser eller inte alltihop, eller?
Det är just det att blinda kan nästan se genom att informationen från de olika sinnen kommer via de här högre områden i hjärnan, via vad-systemet och var-systemet. Information som de får via lukt och känsla och ekoljud och hörsel, så kan de bygga upp i var-systemet en konstellation, föreställa sig det rummet, den omgivningen de befinner sig i.
Men då blir ju frågan, hur kan en syntolk gå in i det här, förstå det och använda sig av den kunskapen vid sin tolkning?
Det här är den nyaste forskning som finns just om mentala bilder hos blinda. Alltså det är bara några år sedan som det kom. Och vi har planerna på att arbeta in det i syntolkutbildningen. För det är oerhört viktigt att den här forskningen gör nytta. Att syntolkarna lär sig hur man ska anpassa syntolkning så att det främjar just förmågan att bygga upp de här mentala bilderna och inre föreställningarna hos brukarna. Och det är väldigt viktigt för att skapa en effektiv syntolkning. Till exempel att beskriva de här rumsliga relationerna så att brukarna kan föreställa sig att personerna sitter i köket med hur långt ifrån varandra, ser de varandra, sitter de mitt emot varandra, ser de in i nästa rummet och så vidare. Det kan vara väldigt viktigt just för att skapa den här kontexten för de språkliga beskrivningarna som följer i dialogen. Och föreställa sig hur personerna sitter, i vilken relation de står, hur nära de är varandra och så vidare.
Betyder det att en riktigt bra syntolkning skulle bli först när syntolken gör det omöjliga, nämligen går in i det tredimensionella rummet som inte finns, eftersom det är en film ofta och själv kan beskriva det här utifrån sin upplevelse av avstånd och en massa sånt? Eller är det omöjligt att få till det?
Ja, det är en konst att leva sig in i synskadades situation och det måste syntolken försöka. Ett sätt att åstadkomma detta är att stänga ögonen när man tittar på filmen första gången eller på teaterstycket första gången och bedöma och avgöra vilken information är relevant och vilken av den här relevanta informationen uttrycks genom språket, det vill säga det behöver man inte syntolka. Versus vilken relevant information uttrycks bara i bild eller i de här rumsliga konstellationerna. Den behöver syntolkas. Och när man har levt sig in i den här situationen och beslutat om att syntolka det som är viktigt för handlingen och det som bara syns men inte sägs, så måste man också anpassa det sättet hur man beskriver det. Variera sig naturligtvis, ha stort ordförråd, modifiera uttrycken, vara effektiv i beskrivningarna, till exempel 1700-talskök. Men samtidigt tänka på att det är kanske koncept som brukaren inte har mött. Och kanske är de här föreställningarna, associationerna som seende har inte samma, liknar inte de som brukare har. Så det måste finnas en dialog mellan syntolken och brukaren om vilka sätt som passar bäst. Och man kan till exempel anpassa det rumsliga och det sättet hur brukare tar in information genom att ge beskrivningarna steg för steg.
Men en syntolk och en annan syntolk uppfattar ju saker och ting antagligen helt olika utifrån sina erfarenheter och vad man anser är viktigt. Finns det någon väg till en medellinje eller är den inte ens önskvärd?
Många diskuterar just den här frågan om syntolken ska vara objektiv eller få vara lite mer subjektiv. Det är ibland svårt just i en situation där mycket information måste sägas i pauserna. Där syntolken har tidspress på sig och måste live syntolka under en teaterföreställning eller filmföreställning. Men man tränar på det inom utbildningen förstås. Och man kan väl säga i den frågan att man försöker få samma effekter eller liknande effekter på brukarpubliken som regissören eller filmskaparen har ämnat göra på den seende publiken. Men förstås så kan man inte bortse från att vi har olika bakgrund, vi har olika intressen, olika kunskaper, förväntningar och det färgar den syntolkning som levereras, som skapas av syntolken.
Forskningen i det här ämnet fortsätter och en sak som framgår redan nu, det är att brukarperspektivet inte får glömmas bort.
Det vi gör bland annat i våra nya forskningsprojekt nu efter boken är att vi jämför olika syntolkningar av en och samma film. Att vi tittar på hur informationen när någonting händer, när det ändras, situation ändras, miljön ändras, karaktärerna ändras, hur det explicit uttrycks av syntolken. Men vi har också studier från brukarperspektivet, hur vill brukarna ha det, vilken information vill de ha. Och så testar vi olika varianter på syntolkning, och där har vi kommit fram till att just gester, ansiktsuttryck, kroppsrörelser är väldigt viktiga, både för förståelse och inlevelse, särskilt i filmer och drama till exempel. Och att information om miljön, omgivningen är väldigt viktig för att förstå vad som händer och också för att leva sig in i själva berättelsen. Så det behövs forskning både på produktionssidan, hur gör syntolkarna, hur kan vi överföra forskningsresultaten direkt i praktiken och få en bättre syntolkning. Men också hur uppfattas den här syntolkningen av brukarna, vad föredrar de, vilka behov och preferenser har de. Och det måste finnas dialog mellan syntolken och brukaren.
Vad innebär dialog? Du har sagt det vid flera tillfällen, men i den konkreta situationen finns det ju ingen dialog. Då lyssnar ju brukaren på det som tolken förmedlar. När sker dialogen?
Oftast så har man väldigt lite tid efter föreställningen, men syntolkar försöker ju få feedback från brukarna. Men den här feedbacken kanske inte kan vara så detaljerad, för det är sammanfattande intryck på slutet eller några frågor kring vad som har syntolkats och sagt. Men inom utbildningen är det en väsentlig del där arbetarbrukarrådet som ger direkt feedback till alla blivande syntolkar på deras prestation och diskuterar olika frågor. Och det är en jätteviktig del av både utbildningen och forskning att inkludera brukarna. För deras perspektiv är väsentligt för att åstadkomma just en effektiv syntolkning i slutändan.
Och det innebär att det är en pågående process där ni är en del av det, för att om kunskapen finns så måste det ju betyda att det kommer att se annorlunda ut i framtiden.
Ja, möjligtvis. Vi hoppas att den forskning vi gör och den internationella forskningen som pågår kommer att bidra till att förbättra syntolkningen stegvis och att anpassa till brukargruppen.
Jana Holsonova har forskat kring syntolkning i många år, och frågan är om något hon kommit fram till i kontakten med synskadade förvånat henne.
Jag fick frågor om gester och mimik från personer med synnedsättning och blindhet som jag känner. De kände sig trygga med mig, så har de frågat, hur nickar ni? Är det så här eller så här?
Ja, nu visade du en kort nickning och en ganska djup nickning där hakan gick ända ner till bröstet nästan.
Och så, hur gör man när man gör citattecken i luften?
Och hur gjorde du nu?
Jag höjde båda händerna i axelnivån och så använde jag pekfingret och långfingret för att röra den 2-3 gånger i luften. Innan ordet och efter ordet som man nämner. Så man använde den som någon slags parentes kring det här ordet. Det som var spännande var just att inse att blinda personer är intresserade av hur seende gör. Hur formen på gesterna ser ut, utformningen och rörelserna och så vidare. Men också naturligtvis vilken funktion de har, vad de betyder. Och helst skulle de önska sig att ha både och under syntolkningen för att få veta mer. Men det är nästan en omöjlig uppgift. Så syntolkarna väljer ju funktion, att någon ironiserar eller att förklara funktionen bakom de här gesterna och ansiktsuttrycken istället för att beskriva både form och funktion. För det hinner man ju inte. En annan sak som jag blivit förvånad över är hur mycket färg, information spelar roll även för blinda. Att de är intresserade att få höra vilken färg objekten eller kläderna hade. Och det är förmodligen eftersom man har läst sig till vilken symbolik ligger bakom färgerna. Att rött betyder någonting, att vissa färger passar ihop, vissa inte. Och att man fått det här genom läsning och diskussion med andra. Och man är nyfiken på färgerna även om man inte ser dem.
Det sa Jana Holsanova, syntolkningsforskare och kognitionsvetare vid Lunds universitet. Och en av redaktörerna för boken Syntolkning, forskning och praktik. Utgiven i ett samarbete mellan Lunds universitet, Stockholms universitet och MTM, Myndigheten för tillgängliga medier. Boken inlästes som talbok och finns även i punkt. Och reporter var Dodo Parikas.
Öppnat och stängt. Vårdcentralerna i Skurup, Tomelilla och Ystad får en gemensam helgmottagning på Torssonsväg 17 i Ystad från och med 14 januari. Den är öppen lördag, söndag och helgdag 10-15. Telefonnumret är 0411 99 59 00 där man svarar mellan 9.30 och 14.
I Sjöbo har konditori Sockerdrömmar flyttat från Västergatan 39 till rondellens lunchrestaurangs tidigare lokaler på Planteringsgatan 52 vid Bill Bengtsson.
I Tollarp har Fröjds modehus på Kungsvägen 19 upphört efter 28 års verksamhet.
I Malmö har nöjeslokalen Tangopalatset vid Karlskronaplan stängt. I den tidigare frikyrkolokalen har det dansats och showats i 11 år, men nu ska huset byggas om till bostadsrätter.
Och i Malmö har skobutiken Skorette stängt på Triangeln, alltså på själva torget, där flera affärslokaler nu står tomma.
Så var det dags att gå igenom vår jultävling som ju hade Bob Dylan som tema. 10 frågor var det och svaren ska vi få reda på nu.
I tävlingens första fråga sökte vi namnet på den låt som musiktidningen Rolling Stone utsett till världens bästa låt. Och tidningens namn var en ledtråd för låten heter Like a Rolling Stone, alltså C på fråga 1. Och sen ville vi veta vad Bob Dylans födelsenamn var. Och rätt svar är B, Robert Zimmerman. Men sedan 1962 så står det Bob Dylan även i passet. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. I fråga 3 lyssnade vi på en av Dylans mest kända låtar och den heter Blowing in the Wind, alltså C i fråga 3. Dylan fick ju Nobelpriset i litteratur 2016. Och fjärde frågan handlar om vem som fick det allra första litteraturpriset. Här fanns Selma Lagerlöf och Knut Hamsun som alternativ. Båda har fått priset, men de var inte först. Det var nämligen den franska poeten Sally Prudhomme som fick premiärpriset 1901. Svaret på fråga 4 var alltså C. Den femte frågan handlade också om litteraturpriset. Vi hörde en klassisk svensk poet som fick priset 1916, alltså exakt 100 år före Dylan. Och det var inte August Strindberg, inte heller Gunnar Ekelöf, utan Werner von Heidenstam som läste ur sin dikt Ålderdomen. Och det ger oss ett C i fråga 5. Och sen handlar det om musik igen, för det är ju som musiker och låtskrivare som Dylan framförallt är känd. I fråga 6 undrade vi vem som gjort den här versionen av Dylans låt All Along the Watchtower. There must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Och det var A, Jimi Hendrix, som vi hörde här. Och Bob Dylan själv lär ha kallat Hendrix version för den definitiva versionen av låten. I fråga 7 handlade om Dylans barn, sonen Jacob Dylan för att vara exakt. Och hans band, som nått viss framgång, heter The Wallflowers, alltså B i fråga 7. Bob Dylan spelar ofta munspel på sina låtar. En del tycker att han är ett munspelsgeni, andra tycker att han är fullständigt oduglig på det. Fråga 8 handlar om Dylans första inspelningsjobb som professionell musiker, som just munspelare åt den här artisten.
Work all night and I drink a rum.
Daylight come and we want to home.
Stack banana till the morning come.
Och det var ju Harry Belafonte som här sjöng sin hitlåt Banana Boat Song, eller Day O. Rätt svar på fråga 8 är alltså C. Och sen hoppade vi lite framåt i tiden till den supergrupp Dylan var med i tillsammans med George Harrison, Roy Orbison, Jeff Lynne och Tom Petty. Och de kallade sig Traveling Wilburys, ett A i fråga 9. Och som kuriosa kan nämnas att alla medlemmar kallade sig något annat på skivomslaget, alla med Wilbury som efternamn. Och Bob Dylan kallade sig för Lucky Wilbury. Och då var vi framme vid den allra sista frågan som handlade om jullåtar. Och vi hörde den kanske mest klassiska av dem alla, White Christmas med Bing Crosby. Och det ger oss ett B på fråga 10. Och rätt rad lyder sålunda så här. C, B, C. C, C, A. B, C, A och ett B.
Det berättade jultävlingens redaktör Martin Holmström. Och det var faktiskt flera som prickat in alla rätt i tävlingen, så vi får låta fram en vinnare bland dem med alla rätt. Första priset var en ljudbok eller musikcd i normalprisklassen. En valfri sån dessutom. Dodo, vill du agera fru Fortuna?
Absolut. Jag ser här. Som dyker upp. Det är Mia Gunnarsson i Bromölla. Grattis där.
Första priset till Mia Gunnarsson alltså. Men vi har också ett andra pris som vi drar bland alla som skickat in, alla rätt eller inte. Och det blir
Lars Eisner i Lund. Grattis där med.
Han vinner en T-tröja med Skånes taltidnings fina logotyp. Och vi har en till T-tröja på spel, ett tredje pris.
Conny Jansson, Ängelholm, ett tredje grattis.
Grattis till alla vinnarna och tack till alla som tävlat. Till de som vann någonting ber vi att föra av oss med önskemål om storlek och annat.
Så har vi en annons om vårens synkurser på Glimåkra folkhögskola. Du som är ung eller äldre och har en synnedsättning kan gå synkurs på en eller två veckor för att bättre klara din vardag. Tillsammans med andra i liknande situation får du möjlighet att utbyta tankar, erfarenheter och öva färdigheter. Kurserna på folkhögskolan har olika teman. Och följande temakurser är planerade vårterminen 2017. 13-17 februari, hur vardagen kan fungera bättre. Och en kurs i iPhone och iPad för nybörjare. 27 februari till 10 mars, vita käppen, orientering och förflyttning. Och samma tid en kurs i dator för nybörjare. 20 mars till 31 mars, tema skapande. 20 mars till 24 mars är det också iPhone och iPad. Nu är det fortsättningskurs och det gäller även 27 mars till 31 mars. 3 april till 7 april är det grundläggande punktskrift och iPhone och iPad nybörjare. 18 april till 28 april, kost och hälsa. Och dator fortsättning. 8 till 12 maj, tema för dig och din närstående. Och 15 maj till 19 maj, litteratur. Och dator, kommunikation och sociala medier. I datakurser och iPad-iPhone-kurs ges möjlighet till individuell anpassning. En del av kurserna blir snabbt fulltecknade. Om du är intresserad så hör av dig så snart som möjligt. För mer information kontakta Glimåkra folkhögskola telefon 044 448 17 eller 044 448 16. E-post info@glimnet.se. Hemsida www.glimnet.se eller din syncentral eller synenhet. Kursansvarig är Magnus Johansson. Välkommen att höra av dig.
Evenemangstips. Och vi börjar med nyårsrevyr. Ystadrevyn har speldagar den 14, 18, 20, 21, 27 och 28 januari. Fredagar är speltiden 19.30 och lördag och söndag 15 och 19.30. Ystads turistbyrå och biljettforum säljer biljetterna och priserna varierar mellan 345 och 395 kronor.
Jubelrevyn 2017 är namnet på Svedalarevyns föreställning. Det är 25-årsjubileum för den revyn och den spelas till och med 25 februari på Folkets hus i Svedala. Adress Repslagaregatan 1. Vanliga föreställningar kostar 250 kronor. 14 januari samt 4 och 25 februari är det superkvällar och då kostar det 440 kronor. Biljetter kan köpas på Mia och Nettans, Storgatan 16, Svedala, telefon 0733 46 95 45.
Och ytterligare en revy, Ängelholmsrevyn, har i år låtit sig inspireras av Pokémon Go och andra aktualiteter och situationer samt både lokala och globala händelser. Föreställningen spelas fredagar, lördagar och söndagar till och med den 18 februari. Platsen är Revyteatern och Gripenscenen där. Ingång från Nybrovägen 5. Biljetter kan bokas per telefon 0700 402 403 på vardagar mellan 10 och 17. Lördag och söndag mellan 10 och 13.
15 januari klockan 14 spelas barnteaterföreställningen Krakel spektakel om Lennart Hälsings barnboksfigur i Vita salongen klockan 14 på Hässleholms kulturhus som också säljer biljetterna. På kulturhuset Anders i Hör ges Krakel spektakel söndag den 29 januari klockan 14. Telefon till kulturhuset Anders är 0413 249 35.
Malmö stadsbiblioteks program innehåller även i vår akademiska kvartar vid lunchtid. Onsdag den 18 januari klockan 12.30 berättar Helena Boman, forskare i fastighetsekonomi vid Malmö högskola, om hur kollektivtrafiken påverkar bostadsmarknaden. 25 januari samma tid är temat polisanmälan vid våld i nära relationer. Talare då är Marie Brännvall, universitetslektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Det är fri entré och platsen är plan 2 i slottet, alltså den gamla byggnaden på Malmö stadsbibliotek.
Bildande föreläsningar med allehanda teman blir det över hela Skåne i föreläsningsföreningarnas regi under våren. Här är ett axplock från de närmaste veckorna. I Ekumenia kyrkans samlingssal Eriksgatan 6 i Hör är det föreläsning om stuteriet Flyinge Kungsgård den 23 januari klockan 19. Och 13 februari samma klockslag och plats pratar skådespelaren Marianne Mörk om sitt teaterliv. I Västra Karups församlingshem på Församlingsgatan 9 framförs skånska låtar 29 januari 18.30 av Christer Hjalmarsson från Munka Ljungby. I Lönsboda medborgarhus, Tranebodavägen 1, Lönsboda, kåserar socialchef emeritus, inom citationstecken, Thomas Rosendahl från Osby 29 januari klockan 18. Och generellt har föreläsningsföreningarna års- eller terminsavgifter på 100-200 kronor som ger gratis entré till föredragen, medan en föreläsning brukar kosta runt 50-lappen i inträde.
Anthony D'Amato och det amerikanska pop- och rockbandet The Mastersons är på Europaturné som även omfattar några stopp i Skåne. 24 januari 18.30 spelar de på Kulturkvarteret i Kristianstad. Det är den konsert vi tidigare berättat om som en hel kväll med Americana. Och den 29 januari spelar de på Folk och Rock i Malmö, alltså på hörnet av Lilla Torg och Skomakaregatan. Kulturkvarteret och Coop City säljer biljetter till Kristianstadskonserten, medan Folk och Rock, Tixter och Ticknet har biljetter till Malmö.
Den 25 januari är det författarsamtal i Dalby med författaren Steve Sam Sandberg, prisad inte minst för sina dokumentärromaner, bland annat De fattiga i Lodge, som han fick Augustpriset för 2009. Förutom författare är Sam Sandberg även översättare och kritiker. Samtalet sker mellan 18 och 19.30 på biblioteket i Dalby, Allégatan 1A.
Lars Ferne Fernebring och Thomas Wie tolkar Bob Dylan på Norra Fäladens bibliotek i Lund torsdag den 26 januari klockan 19-20. I ett visprogram till akustisk gitarr och munspel får publiken möta musikaliska tolkningar av Nobelpristagaren i litteratur och även veta varför Dylan har blivit en av de mest inflytelserika sångtextförfattarna i vår tid. Fäladsbiblioteket har adress Svenshögsvägen 25 i Lund.
Version 2.2 heter årets Spjutstorpsrevy som har premiär 26 januari klockan 19 på Tommelilla Folkets Park, Östergatan 21. Sen spelas föreställningen torsdagar till söndagar till och med 12 februari. Nordic har biljetter och de kostar 150 kronor.
Sundspällan i Helsingborg har partykväll lördag den 28 januari klockan 22-03. Då blir det musikrevival med bandet Moderna Tider och kvällens DJ spelar danslåtar från 70-, 80- och 90-tal. Mer information kan man få på telefon 042 18 32 70.
Tre syntolkade teaterföreställningar ges under våren på Lunds stadsteater. 4 februari spelas Nina, A Story About Me and Nina Simone med Josette Buschel-Mingo som speglar sitt eget liv och artisteri i stjärnan Nina Simones. Föreställningen ges enligt uppgift på engelska. 20 mars spelas Bra människor, en amerikansk succékomedi om en ensamstående mamma som har ett barn med intellektuell funktionsnedsättning. Huvudrollen görs av Ingmarie Karlsson, senast aktuell i SVT:s julkalender Selmas saga. Bägge de här föreställningarna kommer från Riksteatern. 28 mars ges musikteaterföreställningen Jag blir nog aldrig bjuden dit igen, som handlar om artisten Carl Gerhard och hans livskamrat och sekreterare Göte. Carl Gerhard spelas av Lars Humble och det är Malmö Opera som producerat den föreställningen. Stadsteatern ligger på Kiliansgatan 13 i Lund och alla föreställningar börjar 19.00. Biljetter via Biljettbyrån i Lund och Kulturcentralen eller www.syntolkning.nu. Och den som inte köper biljett från syntolkning.nu ombeds ändå boka digitala mottagare via dem.
Familjeföreställningen Djungelboken visas på Kristianstads teater söndag den 5 februari klockan 13. Biljetter dit säljs via Ticketmaster och Coop City i Kristianstad och kostar 200 kronor för vuxna. Den 11 februari klockan 13 spelas Djungelboken på Kulturhuset i Hässleholm. Kulturhuset och Ticketmaster har biljetterna dit.
Den 24 februari är det premiär på musikalen Ronja Rövardotter efter Astrid Lindgrens välkända bok och det är på Kristianstad teater klockan 19. Det är artisten och producenten Emil Sigfridsson som sätter upp föreställningen. Björn Isfält har skrivit musiken och Anina Enkel manus. Ronja Rövardotter spelas till den 1 april. Biljetter från 150 kronor kan köpas via Nordic.
Min ryska passionerade farfars farmor är namnet på en föreställning med Sofie Tolstoj om författaren Leo Tolstoj och hans hustru Sonja söndag den 19 februari klockan 16 på Jarlkullescenen i Ängelholm. Priset är 200 kronor med scenpass 160. Ungdomar upp till 20 betalar en hundring. Akademibokhandeln i Ängelholm på Storgatan 56A och telefon 0431 10013 säljer biljetter.
I år har Jill Jonsson spelat med sitt band i 10 år och det firar hon med 10 spelningar runt om i landet plus Åland. Enda skånska turnéstopp är i Båstad. Det blir den 4 augusti 2000 då Jill Jonsson spelar på Tennisstadion och biljetter går redan nu att köpa via Nordic.
Biljettinformation. Ystads turistbyrå når man på telefon 0411 57 76 81. Biljettforum 040 630 6900 eller 0771 13 01 50. Kulturcentralen når man på 040 10 30 20. Biljettbyrån och Lunds stadsteater 046 13 14 15. Syntolkning nu 031 360 84 45. Hässleholms turism och kulturhuset där 0451 26 73 00. Tixter har 07 71 47 70 70. Ticketmaster 077 170 70 70. Nordic nås på 0455 61 97 05. Coop City Kristianstad på 010 747 22 72. Och Folk och Rock i Malmö på 040 781 03.
Kalendern. Måndag 16 januari börjar årets tredje vecka. Namnsdagsbarnen heter Hjalmar och Helmer. I Stockholm och Globen där delas årets priser för sportinsatser ut under idrottsgalan. Bland de nominerade till Gäringpriset finns parasportarna och Paralympicsmedaljörerna Maja Reichard, blind simmare, och Carl Forsman, simmare han också men inte med synskada. 100 år har passerat sedan engelsmännen knäckte ett kodat telegram vars innehåll fick USA att gå in i första världskriget. I telegrammet föreslog den tyske utrikesministern Arthur Zimmermann en tysk militärallians med Mexiko mot USA. Den amerikanska historikern Barbara Tuchman skriver om detta i boken Zimmermanns telegram som finns inläst som talbok. För 25 år sedan erkände Sverige en rad stater som självständiga, däribland de tidigare jugoslaviska delrepublikerna Kroatien och Slovenien samt de före detta sovjetrepublikerna Armenien, Moldavien och Uzbekistan, för att nämna några. Detta datum 1547 antog Moskvas då 16-årige furste Ivan titeln tsar som den första ryska härskaren med denna titel. Ivan den fjärde, sedermera kallad Ivan den förskräcklige, är ihågkommen inte minst för sitt skräckvälde med en livvaktskår som växte ut till en dåtida hemlig polis. Och sedan i höstas står han staty i staden Aryol, där den lokala guvernören jämfört Ivan den förskräcklige med Vladimir Putin, en man som enligt guvernören tvingar hela världen att respektera honom. Och om Ivan finns boken Ivan den förskräckliga, Rysslands första tsar, av Isabel de Madaraiga, inläst som talbok. Även rysk-amerikanska Marsha Gessens Putin-biografi, Mannen utan ansikte, finns som talbok.
Tisdag 17 januari har Anton och Tony namnsdag. För precis 100 år sedan köpte USA Danmarks koloni Danska Västindien, idag de amerikanska Jungfruöarna, för 25 miljoner dollar av danskarna. Där bedrevs slavarbete på sockerrörsplantager och den danska ekonomin blomstrade tack vare slav, vapen och sockerhandeln på 1700-talet. Och i sitt nyårstal inför 2017 bad den danske statsministern Lars Løkke Rasmussen, som första danske politiska ledare någonsin, om ursäkt för den danska slavhandeln. Än idag finns för övrigt på amerikanska Jungfruöarna danska ortsnamn som Fredrikste och Christianste. Karnevalssäsongen, den inleds egentligen först i mitten av februari, men det finns de som tjuvstartar. På Sardinien är det karneval i bland annat byn Mamojada den 17 januari, Sankt Antonius dag. Då dansar maskförsedda män i raggiga fårskinn och behängda med mängder av tunga bjällror genom gatorna. Mamutones kallas de suggestiva figurerna. Och liknande hedniska traditioner finns på flera andra håll i Europa. Traditioner som hållit i sig i tusentals år.
Onsdag 18 januari har Hilda och Hildur namnsdag. 60 år har gått sedan den första non-stop-flygningen med jetplan jorden runt. Bakom spakarna satt den amerikanske stridspiloten Archie J. Old som klarade flygturen på 45 timmar och 19 minuter.
Torsdag 19 januari har Henrik namnsdag. 80 år fyller samtidigt kungens syster, alltså prinsessan Birgitta.
Fredag 20 januari har Fabian och Sebastian namnsdag. Sedan 1937 har detta datum vart fjärde år varit dagen för presidentinstallation i USA. Så även detta år då en milt uttryckt annorlunda president i finansmagnaten Donald Trumps gestalt kliver in i Vita huset i Washington. För 70 år sedan började den så kallade Wannsee-konferensen. Då samlades den nazityska politiska ledningen utanför Berlin för att samla landets administration kring en av världshistoriens obehagligaste eufemismer, den slutgiltiga lösningen på judefrågan, det vill säga att deportera merparten av det tysk-okkuperade Europas judar till läger i Polen för att avrätta dem.
Lördag 21 januari är det namnsdag för Agnes och Agneta. 5 år har gått sedan Socialdemokraternas dåvarande partiledare Håkan Juholt avgick efter knappt 10 månader på sin post. Det var bland annat frågan om eventuellt bluffande med bostadsbidrag för en övernattningslägenhet i Stockholm som fällde Juholt. Nu ryktas han bli utnämnd till svensk ambassadör i Reykjavik. I Västgötska Ulricehamn startar 2 dagar av världscup i längdskidor, medan det i Bulgarien är barnmorskornas dag. Det är även kramens dag, lanserad i USA 1986 för att motverka det amerikanska samhällets ovilja inför att visa känslor offentligt. Kramdagen har sedan spritt sig över världen och heter till exempel på tyska Weltknuddeltag. Bara en sån sak.
Söndag 22 januari har Vincent och Victor namnsdag. I Frankrike fortsätter primärvalen inför presidentvalet med att socialistpartiets kandidat ska utses. Den impopuläre presidenten François Hollande ställer inte upp eftersom han inte har någon som helst chans. Istället är det den tidigare premiärministern Manuel Valls som har störst stöd bland socialistväljarna i opinionsmätningarna, 24%. Globaliseringen måste fås att fungera för folket. Arbetare måste få tillbaka sin värdighet, har Valls sagt. Han har också yttrat att folkflertalet i Frankrike menar att islam är oförenligt med franska värden. Själva presidentvalet hålls 23 april och slutstriden har förutspåtts stå mellan högerns François Fillon och extremhögerns Marine Le Pen. Inom parasporten så startar VM i alpin skidåkning i italienska Tarvisio. Det är den sista stora alpina parasporttävlingen innan Paralympics 2018 i sydkoreanska Pyeongchang.
Anslagstavlan består idag bara av en lokal del som är gemensam för hela Skåne. Och den innehåller meddelanden från SRF-föreningarna i Helsingborg Höganäs, Kristianstad-Bromölla, Lundabygden, Malmö, Ringsjöbygden och Ängelholm Båstad samt bokcirkeln i Kristianstad och några ändringar i kollektivtrafiken på det. Först en inbjudan från SRF Helsingborg Höganäs till onsdagsträffen den 18 januari. Den hålls mellan klockan 13 och 15.15 i föreningens lokal på Blåkullagatan 3 i Helsingborg. Fikavgiften är 20 kronor och bingobrickorna kostar 10 kronor styck. Meddela att du kommer så att kansliet kan planera fikat. Telefon 15 83 93 eller e-posta till info.srf.hbg@telia.com. Välkomna!
SRF Kristianstad-Bromölla inbjuder sina medlemmar till kamratträff onsdag 8 februari 14-16.30 i Föreningarnas hus, Magasinsgatan 3, Kristianstad. Från räddningstjänsten kommer Bengt-Arne Olsson för att föreläsa om fallolyckor, brandsäker bostad med mera. Vi pausar i föreläsningen med eftermiddagsfika. Anmälan senast fredag 3 februari till Britt-Marie 0456 27099 eller 072 725 3237 eller Tina telefon 044 541 14 eller 0706 35 41 14. Varmt välkomna till en intressant eftermiddag.
Så följer en inbjudan till bokcirkeln i Café Finland på Promgatan 6 i Kristianstad. Nästa träff är torsdag den 19 januari mellan klockan 13.30 och 15. Bibliotekarie Stefan Sjölund presenterar medhavda tryckta och inlästa böcker som diskuteras och kan lånas. Cirkeln är gratis och vi dricker kaffe till självkostnadspris. Välkomna hälsar Antti Bondesson som kan nås på 070 21 26 356 eller via e-postadressen a.bondesson.hj@bikab.net. Bondesson stavas med ett S.
SRF Lundabygden inbjuder till vårens första SRF-träff måndag 30 januari. Och där blir det Sillas stickcafé. Världen erbjuder garnstickning under eftermiddagen. Tiden är 13.30 till 16 på föreningslokalen Tordönsvägen 4i, Klostergården, Lund. Kaffe och kaka kommer att serveras och din avgift blir som vanligt 20 kronor. Anmälan senast torsdag 26 januari till kansliet 046 211 0674 eller e-post srfkansli.lundabygden@bredband.net. Välkommen! SRF Lund inbjuder också till en SRF-träff måndag 6 februari då det blir gammal och aktuell information om Synskadades Riksförbund. Det är Simon Tenso som håller informationen och det blir kaffe och te med kaka också. Tid 13.30 till 16 i föreningslokalen. Sista anmälningsdag torsdag 2 februari. SRF Lundabygden inbjuder också till pubafton fredag 10 februari. Mikael Linse är kvällens värd och han har lovat att berätta lite om kvällens ölsorter och cider. Till detta serveras något lämpligt till tugg. Tid 18-22 i föreningslokalen i Lund. Avgift 50 kronor och så drycker till självkostnadspris. Sista anmälningsdag torsdag 2 februari. SRF Lundabygdens valberedning meddelar att vi närmar oss kommande årsmöte. Vill du avsäga dig uppdrag som du har nu så vänligen kontakta valberedningen senast 31 januari via e-post. Vi vill också vända oss till dig som känner att du vill vara med som styrelsemedlem. Det gäller flera val som sker vid årsmötet i mars. Till ordförande, styrelseledamöter, revisorer, ombud och ersättare till SRF Skånes representantskapsmöte. Saknar du tidigare föreningsvana så är det inga problem. Det finns bra kurser du kan gå. Och om du inte är intresserad för egen del känner du kanske någon som du tror kan vara lämplig. Alltså tveka inte att höra av dig till oss. Valberedningen, Anders Månsson, sammankallande 0738 042201. E-post anders.mansson.svalov@telia.com och Månsson stavas med två S. Mikael Linse 0705 44 38 10. E-post mikaellinse@telia.com. Mikael stavas med K och Mikael Linse i adressen skrivs ihop som ett ord. Rolf Eriksson, telefon 0721 95 87 14. E-post rolf.eriksson@klostersfalad.se. Och Eriksson stavas med K och två S. SRF Lundabygden har också ett studieprogram våren 2017. Först av allt en nyhet. Se dåligt, må bra. Nu startar vi en cirkel där vi i första hand vänder oss till nysynskadade, men även andra nya medlemmar är välkomna. Du får möjlighet att tillsammans med andra i liknande situation byta tankar, känslor och erfarenheter. Första gången träffas vi en lördag för att bestämma kommande tider. Cirkelledare Amelie Jakobsson. Start lördag 4 februari 11.30 med fika. Ingen deltagaravgift. Och platsen är SRF Lundabygdens kansli, Tordönsvägen 4 i Klostergården, Lund. Hjärtligt välkomna. Bokcirkel. Cirkeln som redan är igång fortsätter och vi planerar dessutom att starta en ny under våren. Beroende på vilka som anmäler intresse försöker vi sätta samman en ny grupp som själva styr vilken dag i veckan de vill träffas och vilken tid så att det passar alla. Uppge när du anmäler om du helst vill träffas dagtid eller kvällstid och om det är något speciellt du vill få ut av studierna. Cirkeln föreslås träffas varannan vecka, 1,5 timme åt gången och startas i februari. Anmäl dig snarast. Bokcirkel. Här läser vi böcker och pratar tillsammans om innehåll, vad vi fått ut av boken och våra tankar. Cirkelledare Birgitta Ekenberg. Det blir 6 träffar och totalt 18 studietimmar. Start måndag 16 januari klockan 13. Ingen deltagaravgift. Första träffen hemma hos Birgitta. Punktskriftscirkel. Ta chansen och upptäck punktskriften eller finslipa de kunskaper du redan har. Cirkelledare Rolf Eriksson. 6 träffar, 12 studietimmar. Start måndag 13 februari 13.30 till 15.30. Fortsättning varannan vecka. Ingen deltagaravgift. Plats föreningslokalen i Lund. Keramik. Även denna termin kommer vi att bekanta oss med lerans magi. Det är Helene Wiberg som är ledare och det blir 2 cirklar. En dagtid och en kvällstid. Bägge börjar 7 februari och har 10 träffar och 30 studietimmar. De hålls på Sunnanväg 14E, Klostergården, Lund. Deltagaravgiften är 500 kronor. Dagcirkeln går tisdagar 11 till 13.30 och kvällscirkeln 17 till 19.30. Litteraturcirkel. Vårens program för cirkeln är tyvärr ännu ej fastställt. Cirkelledare blir eventuellt Gunnar Stensson. 7 träffar, 14 studietimmar. Start onsdag 22 februari 13.30 till 15.30. Deltagaravgift 200 kronor. Plats föreningslokalen i Lund. Musikcirkel. De mycket populära vis- och sångstunderna med Lennart Rigard fortsätter under våren. Det blir 7 träffar om 14 studietimmar. Start torsdag 2 mars 13.30 till 15.30. Fortsättning varje vecka. Ingen deltagaravgift. Plats föreningslokalen i Lund. När du bestämt dig för vilka studiecirklar du vill gå på så anmäler du dig genom att ringa föreningens kansli, telefon 046 211 0674 eller e-postar srfkansli.lundabygden@bredband.net.
SRF Malmö hälsar först av allt välkommen till sin dagverksamhet där man träffas mellan klockan 13 och 15. Och kaffe med smörgås eller kaka serveras för 10 kronor. Vi vill gärna att du meddelar kansliet på telefon 040 25 05 40 om du tänker komma. Om du tillhör de som regelbundet deltar i någon speciell aktivitet behöver du bara anmäla om du inte kan komma. Måndag den 16 januari har vi frågesport och läser tidningar. Tisdag den 17 spelar vi bingo och onsdag den 18 spelar vi kanasta. SRF Malmö har också en sopplunch som man välkomnar till måndag den 23 januari klockan 13. Vi serverar gulaschsoppa med crème fraîche på toppen och ett gott bröd. Sen blir det kaffe och en liten kaka. Du får allt det här för 20 kronor. Vill du vara med så anmäl dig senast måndag den 16 januari. Varmt välkomna hälsar styrelsen.
SRF Ringsjöbygdens medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till medlemsmöte på Karidal tisdag 31 januari 16.30 till 19.30. Gäst är Sparbanken Skåne som ger information kring nya rutiner. SRF Ringsjöbygdens medlemmar inbjuds även att gå på gemensam föreställning av Eslövsrevyn den 4 februari 15.30 till cirka 18 på Medborgarhuset i Eslöv. Deltagaravgift för medlemmar 100 kronor. Avgiften betalas kontant på plats till SRF Ringsjöbygden. Tar ni med någon som ej är medlem betalar de ordinarie pris 340 kronor. Häng med på en fartfylld show. Anmälan till både medlemsmöte och revyn gör du till Birgitta senast söndag 22 januari klockan 15 på telefon 04 13 54 13 33. Välkommen!
SRF Ängelholm Båsta bjuder in till Ängelholmsrevyn. Lördag den 28 januari klockan 15.30 ska vi se 2017 års föreställning på Revyteatern på Nybrovägen 5 i Ängelholm. Vi ses i foajén klockan 14.45. 30 platser är bokade på de främsta raderna, så först till kvarn gäller. Kostnaden är 150 kronor per person för medlemmar. Och det gäller både synskadade och stödjande medlemmar. Icke-medlemmar betalar 300 kronor per person. Observera att ni inte själva ska hämta ut biljetter. Ta gärna med jämna pengar. Vi är några som brukar gå på någon restaurang för att äta en bit mat. Förslaget denna gång är restaurang Grytor och glas på Storgatan 9 i Ängelholm. Detta ingår inte i biljettpriset. Vid detta tillfälle är det endast Eva-Lena som tar emot anmälan som ska göras till telefon 43 09 17 eller 070 665 43 73 senast fredag den 20 januari. Glöm inte att anmäla om du vill följa med och äta. Väl mött, hälsar styrelsen.
Vi kan avslutningsvis berätta om några lokala förändringar i kollektivtrafiken i Helsingborg, Malmö och Skanör. I Helsingborg ska stans populäraste busslinje nummer 1 få spårvagnsliknande bussar som kan ta fler passagerare. Helsingborgs Expressen kallas satsningen som ska vara i trafik sommaren 2019. Men redan på måndag den 16 januari börjar arbetet på Råvägen på just Rå där ettans buss brukar köra. Istället kör den Kilergatan och Landskronavägen i båda riktningarna. Från klockan 9 stängs hållplatsen Mårtensgatan och ersätts av hållplats Allhelgonakyrkan eller hållplats Kilergatan. Hållplats Kilergatan i norrgående riktning ersätts av en tillfällig hållplats 75 meter söderut. Hållplats Rå stängs och ersätts med hållplats Lybäcksgatan. Och hållplatsen Kattegattsgatan ersätts av en tillfällig hållplats i vändplatsen på Kattegattsgatan. Så ska det vara till någon gång i sommar då den delen av arbetet ska vara klart. I Malmö har en bit av Bellevivägen stängts av på grund av arbete med en ny dagvattenledning. Det gör att busslinje 1 får ta en annan väg och några hållplatser flyttas. Hållplatsen Ärtholmsvägen läge A flyttas cirka 80 meter söderut på Bellevivägen och hållplatsen Ärtholmsvägen läge B flyttas från Bellevivägen till Ärtholmsvägen cirka 70 meter öster om rondellen. Hållplats Bellevue Park läge A flyttas från Bellevuevägen till Stadiongatan cirka 90 meter öster om korsningen Bellevuevägen Stadiongatan. Förändringen kommer att gälla till 9 juni klockan 15. På Västra Varvsgatan i Malmö är ett vägarbete försenat. Det betyder att buss nummer 2:s hållplats Turning Torso läge A och B har kvar sina tillfälliga hållplatser 80 meter söderut. Nytt besked är att de ska vara tillbaka på sina vanliga platser igen 8 februari klockan 15. I Skanör pågår ett vägarbete som gör att buss 3 och regionbuss 100 inte kan köra Nyvångsvägen som vanligt. Hållplatsen Skanör centrum är stängd. Istället har en tillfällig hållplats öppnat cirka 100 meter västerut in på Falsterbovägen. Hållplatsen Skanör Nyvångsvägen är också stängd och här hänvisas till hållplatsen Stefan Lövingsväg några 100 meter norrut eller till den tillfälliga hållplatsen vid Skanör centrum.
Och det var hela innehållet i veckans Skånes taltidning. Ett nytt nummer med nytt innehåll kommer nästa fredag den 20 januari.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Vår adress är Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon till redaktionen 040 611 1020 och till expeditionen 040 611 5704. E-post skanestaltidning@skane.se. Vi hörs igen. Hej då!